Så, men välkomna hit och lyssna till evangelium. Det är så här jag har haft länge i mitt hjärta, det här om lärjungaskapet och att följa Jesus. Och jag hörde det här för några tag sedan, det var väl i höstas, om vid korset vid Hassela, då kom det upp det här om lärjungaskapet. Och det har legat på mitt hjärta en längre tid att vara Jesu lärjunge, och att det här med att vi ska göra andra till lärjungar också. För det var ju vårt uppdrag vi fick av Jesus när han lämnade jorden här. Att vi ska gå ut hela världen. Och lärjungaskapet, det finns ju i olika nivåer i vårt liv. Nyfrälsta, liksom de är nyfödda, de är barn, och sen stiger man upp och blir äldre och äldre. Men ibland så känns det som här att vi har stannat i växten. Vi har inte kommit så långt i vårt lärjungaskap. Jag tänkte tala lite om det här att vara en Jesu lärjunge. Jag kommer ha mycket av Guds ord och bibelord som syftar på det här att vara en Jesu lärjunge. Och det första bibelordet har kommit upp på skärmen här. Och det är hämtat från Gamla testamentet. Och det finns i Jesaja 50 och den fjärde versen där. Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Han väcker varje mage och mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjunge. Ja, ska vi kunna använda det vi har fått av Gud, så måste vi också lyssna. Och då kan han använda vår tunga och vår tanke, och vi kan trösta andra med våra ord om vi lyssnar in Herrens röst. Och det här med att vara en Jesu lärjunge, vi kan börja där vad Jesus gjorde när han fick de första lärjungarna. Och det var ju när han gick omkring och gick när vi längs Galileiska sjön, och det står i Matteus 4. Och det är den 18:e versen, och det står när han kallade sina första lärjungar. Vi får upp den här på skärmen, ordet också. Matteus 4:18. Det står så här: när Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för det var fiskar. Han sa till dem: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast så lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Och det står i Matteus 4:18, nu kom det upp på skärmen också. Kanske lite svårt att läsa, det var många ord i den här delen där. Men jag tänkte så här då, hur tänkte Jesus när han gick där på sjön? Bara dök han på de här två eller fyra personerna? Gick han på dem och följde mig och så? Men jag tror han hade sett ut dem innan. Han hade liksom visst att de satt där och gjorde sin ordning, sina nät. Och han hade sett ut Petrus och Andreas och Jakob och Johannes att följa honom. Men det hände ju för 2000 år sedan. Och Jesus sa: följ mig. Och jag tänkte mig också, om jag hade varit en av de lärjungarna. De var ju vanliga människor. Jag är en vanlig människa, och det är vi allihopa. Och de hade arbete och familj och allting sånt här. Och kanske någon hobby också som jag har. Också. Jag har en hund som jag är ute och går med. Det är min hobby. Och en fru att ta hand om. Men det var lite sedan då. Men den dagen då Jesus gick där på och kallade dem, så höll de på med sina vanliga bestyr. De gjorde saker och ting. De höll på med sina nät. Och ingen av dem hade förväntat sig att deras liv skulle ändras på ett sådant markant sätt. Som det hände, så ingen av de här lägarna kunde heller ha förstått följden av att följa Jesus. vad han menade. Så det här kan man fundera på oavsett om de upplevde förväntningar, kanske de upplevde tvivel, de upplevde nyfikenhet och upprymdhet. Kanske det kom någon som hade något annat än deras gamla vanliga liv, liksom det här med att hålla på med näten och båten och allt det här. Men inget annat kunde ha förberett dem på vad framtiden skulle få med sig. De visste inte det. De gick ut på någonting som de inte visste om. Men allt det här som hade med Jesus att göra, hans undervisning, hans medlidande, hans vishet, hans kraft och auktoritet och kallelse, hans liv och död och uppståndelse. Det här skulle ju forma dem resten av sina liv. Det formade dem. Det här att de följde Jesus. De många nog inte detta, men kanske någon gång att de gjorde det när de såg att Jesus skulle korsfästas och allt det här, liksom, då var det mörkt för dem. Men inom några år så skulle de här enkla männen ställas inför några av världens då mäktigaste ledare och anklagas för att vänta upp och ner på hela världen. Och vi kan läsa där vad som hände med Paulus och Silas i Apostlagärningarna. Det 17:e kapitlet, så kan vi ta upp den, så ser ni det också. Det står så här: men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann den drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: nu är de här också, de som vänt upp ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Ja, det som en gång började med en enkel uppmaning som Jesus sa, följ mig, kom till slut att förändra deras liv och även resten av världen. Men vad innebär det här då att vara en Jesu lärjunge? Ja, egentligen är det enkelt. Så om du och jag blir en Jesu lärjunge på riktigt, så kommer både ditt och mitt liv förvandlas, förändras. Likadant som de första lärjungarnas liv förvandlas, det förvandlades. Det blev ett annat liv för dem. Och det här har jag tänkt på. Om jag verkligen följer Jesus, förvandlas mitt liv på ett annat sätt. Jag vill bli lik Jesus och följer honom. Det här ordet lärjunge, vad är det egentligen? Det syftar ju på en typ en student eller lärling. För hade ju något sånt här system med lärlingar och man fick ta gesällbrev och man fick lära sig någonting. Och det här, när man lärde sig någonting så blev man ju lik sin lärare. Man skulle lära sig det här. Så egentligen är det att lärjungarna på Jesu tid följde ju Jesus, som de kallade honom rabbi, som också betyder lärare. Och lärjungarna tog en del av den här undervisningen och lärde sig göra det som Jesus gjorde, som rabbin gjorde. De följde Jesus. Och en lärjunge är i grunden någon som följer någon annan. Att bli en Jesu lärjunge, det handlar om att lyda uppmaningen att följa Jesus. En uppmaning att följa Jesus. Och lärjungarna insåg nog inte säkert vad det skulle föra med sig när han kallade dem och hur kallelsen skulle påverka deras liv. Men det visste ju innebörden av att följa. Man visste vad det innebär att följa någon. Men det tog då den här kallelsen bokstavligen och följde honom vart han än gick, och de lärde sig göra som han gjorde. Och det här kan vi se i, om vi går till Lukas evangelium, när Jesus sände ut de 70 lärjungarna. Det står i Lukas 10 från första till fjärde versen. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände den framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se, jag sänder er som lamm ibland vargar. Och de ju gick ut och de gjorde saker och ting. Och vi kan läsa senare från 17 versen neråt. Då står det så här: de 70 kom glada tillbaka och berättade: herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska skada er, men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himmelen. Ingenting ska någonsin skada er. Tänk vilket löfte vi har när vi går ut på Guds löften och följer Jesus. Ingenting ska skada oss. Inte ens det som drabbar världen nu. Vi kan lita på att Gud beskyddar och bevarar oss. Jag litar på att Gud beskyddar mig och bevarar mig. Och det får vi göra. Vi får vila i den tryggheten att Herren är med oss och han bevarar oss. Och det är för att bli någons efterföljare måste ju man bli lik med den man följer. Du måste bli lik den du följer om du är någons efterföljare. Du kan ju inte bli lik om du går och blir en lärling hos någon och sen gör något helt annorlunda. Men sen följer vi Jesus så här, så måste vi ju bli lik Jesus. Och Jesus säger så här i Lukas 6:40, står han, säger han så här: en lärjunge står inte över sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. När vi blir fullärda blir vi som Jesus. Och syftet egentligen som vi har, som Jesus har med oss, med att vara Jesu lärjunge, det är ju att efterlikna honom. Det är att bli lik Jesus. Vi sjunger någon sång: att bli lik Jesus, det är min stora längtan här, som ren och helig. Och vi vill ju bli som han, jag vill bli som han och vara som han. Jag tror vi vill det alla. Men det är en väg att gå för att bli lik Jesus. Och för att bli lik Jesus så vill han ju också att vi ska föra hans budskap vidare som han gjorde. Vi ska vara hans efterföljare och bli som Jesus. Så det är så, tyvärr så är det ju så här då att det finns människor som tror att man kan vara en kristen utan att vara kristuslik. Det är så idag. En efterföljare som inte följer. Det går ju inte ihop det här. Kallas efterföljare, man inte följer någon. Så många människor som finns idag som kallas för kristna, kanske man är med i församlingar, men kanske endast en namnkristen och inget mer. Ja, jag tillhör där, jag går ju till kyrkan kanske på julotta och på någonstans då. Va? Det håller ju inte. Om man tänker så här, när Jesus gick runt och kallade de här lärjungarna, om man har gått fram och sagt så här till Petrus och Johannes: tjena, skulle ni kunna tänka er att sympatisera med mig? Oroa er inte, jag bryr mig inte om ni gör som jag gör, eller om ni inte förändrar er livsstil, det bryr jag mig inte om. Jag är bara letar efter människor som är villiga att kalla sig kristna. Det låter ju inte troligt att Jesus hade gjort det. Det finns ju inte på Jesu karta, men så är det ju faktiskt idag på många ställen. Man kallar sig kristen, men man lever inte upp till detta. Att livet som kristen inte skulle innebära mer än så här, det är ju ingen av oss som sitter här, eller kanske du som lyssnar på YouTube tycker att tro på. Men varför lever människorna på det sättet idag då? Varför lever man på det viset? Och det verkar som om den här betydelsen om att vara en Jesu lärjunge, det har tappats bort. Grundbegreppet om att vara en Jesu lärjunge, den är svår att förstå. Men att det påverkar hela livet, det är svårt att efterleva och ta till sig. Att det påverkar mitt liv att vara en Jesu lärjunge. Så det här är ju, det är viktigt att tänka på det här liksom, va? Hur lever jag, hur tänker jag och hur kan jag förändra min livsstil? Kan jag göra någonting åt att förändra mig? Men man kan ställa sig frågan, hur kan jag då bli en Jesu lärjunge? Ja, hur blir jag en Jesu lärjunge? Hur kommer man dit? Jesus kallade de här lärjungarna. Men om man tittar på det här vad Jesus gjorde, så kan vi ju kolla lite vad Jesus gjorde innan han började att kalla de här. Jesus sa ju så här, följ mig så ska jag göra till människofiskare. Men Bibeln talar också om en uppmaning som Jesus sa innan dess. Vad sa han? Du kan titta i Matteus 4:17, så säger han. Han skriver så här, omvänd er, himmelriket är nära. Så vi behöver omvända oss. Himmelriket är nära. Det är den omvändelsen som många har tappat bort idag. Omvändelse. Vi har pratat mycket om omvändelse i den här församlingen. Och många tycker att vi är för hårda och för krävande. Och så. Vi har fått det här på oss. Men för att vi ska nå målet. Och nå målet med vårt liv. Nå himmelriket. Så måste vi omvända oss. Vi måste leva i omvändelse med våra liv. Ordet omvända handlar ju om att vända om. Att gå åt ett helt motsatt håll. Man byter färdriktning, man går, vänder om. Och detta är ju en aktiv handling i våra liv att vi vänder om. Och i det här sammanhanget säger Jesus att människorna ska förbereda sig och göra vad som krävs för att förändra sina liv. Därför att Guds himmel är i antågande. Guds himmelska rike kommer. Guds rike nära. Hur kan vi då förbereda oss för detta himmelska kungarike? Himmelriket är nära. Hur kan vi förvissa oss om att vi har fred med detta himmelska rike? Hur kan du förvissa dig om det här? Ja, Jesus säger att vi måste omvända oss. Det innebär att vi alla behöver vända om från vårt nuvarande sätt att leva och tänka. Det betyder omvändelse. Vi behöver vända om, vi behöver tänka om. Och Paulus säger i Romarbrevet 3:23, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och i Romarbrevet 6:23 står det, syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så på grund av vår synd, vilket är brott mot Gud, och synden är brott mot Gud, så borde vi endast ha död att vänta egentligen. Men den sanningen är ju att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det står i Romarbrevet 5:8. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8, det finns nog där också nu. Och så det här dödsstraffet som Gud egentligen hade avsett för oss betalades av någon annan, betalades av Jesus Kristus. Döden, straffet betalades av Jesus, han tog ju här på sig. Han tog på sig straffet för oss. Så vi kan göra som det står i Romarbrevet 10:9. Till efter versen. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Och med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Så det är genom Guds nåd, genom tron på Jesus Kristus, där har vi nåden. Det är Guds nåd att han har sänt Jesus som vi blir räddade. Allt handlar om vem Jesus är och vad han gjorde. Allt handlar om vem Jesus är och vad han gjorde för oss. Och den viktiga delen i vår omvändelse är att inte längre tro att vi kan göra något för att rädda oss själva. Räddningen den fullbordas endast av Jesus. Han fullbordar vår räddning. Jesus räddar oss. att någon annan har betalat priset för vår synd kan för många vara svårt att förstå, att någon tog priset. Det går emot vårt sätt att resonera. Och faktumet är att vi måste förlita på en annans avgärning. Det kan kännas fjärran för någon. Men vi behöver förstå att det stämmer överens det här med Guds handlande genom hela Bibeln. Att det, här, det finns någon som man måste göra någonting för att bli räddad. Och vi kan läsa där hur det var när Mose ledde ut sitt folk ur Egypten. Det står i andra Moseboken. Jag har inte någon bibelställe där. Men det handlar om hur när Mose kom med upprepade tillfällen till farao och varnade farao för vad som skulle inträffa om han inte omvände sig och lämnade, alltså lät Israels folk gå och lämna Egypten. Så det här klimaxet det nåddes när Gud sa att en förstfödd i varje familj skulle dödas om inte farao vände om. Och samtidigt som Gud sa till sitt folk genom Mose att hans ängel skulle gå förbi varje hus utan att döda dem. Den förstfödde, han blev strök blodet från ett lamm på dörrposten. Då har vi lammets blod, det är som renar och beskyddar. Och i den här berättelsen om uttåget ser vi att människorna de var tvungna att förlita sig och förtrösta på det här lammets blod för att bli rädda. De var tvungna att förtrösta på det. Det fanns inget annat. Nu ska dödsängen gå förbi här och ni måste stryka blodet på era dörrposter för att bli räddade. Och detta var det enda sättet att kunna bli räddade på. Och de tog emot det här. De gjorde så här. De blev räddade. Så fick de lämna Egyptens land och komma ut till frihet. Det här får vi ta emot oss och vi kan läsa om det i Efeserbrevet 2, där Paulus 2, 4 och 10 så står det så här att men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom vår överträdelse att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Och nåden är frälsta inom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Så våra gärningar, de kan inte frälsa oss. Och därför har ingen något att berömma sig av. Vi kan inte berömma oss av någonting i våra liv, utan det är bara nåden som kan göra detta. Frälsningen, det sker genom Guds nåd. Och när vi sätter vår tro till Jesus, så det enda som frälsningen kräver egentligen är att vi tror och lämnar vår liv till Jesus. Det enda som frälsningen kräver är att tro, lämna ditt liv till Jesus. Att tro på Jesus, det innebär att tro att han är Herre. Tro att Jesus är en Herre i mitt liv. Vi kan läsa vad som står i Romarbrevet 10:9. Står det så här. För om med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Vi ska bekänna att Jesus är Herre i våra liv. Är Jesus Herre i ditt liv? Har du bekänt det? Var Herre i mitt liv, Jesus. Amen. Och vad betyder det här ordet Herre? Man kan tänka sig så här att det är ett annat namn för Gud. Men i själva verket så är det en titel. Det syftar på en mästare. Det syftar på någon som äger, en person som står i någon ledarposition. Och det finns tre frågor som vi kan ställa till oss. Och det här står på skärmen här. Är verkligen Jesus min mästare? Äger Jesus mig? Äger han mig? Tillhör jag Jesus? Det är frågor. Jesus sa till sina lärjungar, följ mig, sa han. Och de fick nog de här frågorna. De följde honom och de hade Jesus som sin mästare. Men har vi det? Har du Jesus som din mästare? Äger Jesus dig? Har du gett hela ditt liv till honom? Tillhör Jesus? Paulus, han är väldigt frimodig när han säger i första Korinthierbrevet 6, 19 och 20. Han säger så här: vet ni inte att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärligar du Gud i er kropp. Ni är köpta, priset är betalt. Förhärligar Gud i er kropp. Så vi ägs nu av samma Herre som genom sin nåd som befriar oss från synden och dödens straff. Och han kallar oss att leva då i lydnad och renhet inför honom. Vi säger, men det är bara nåd liksom, allting. Liksom. Har vi blivit frälsta en gång så räcker det. Jag har ju böjt mig då och då för 20 år, för 10 år sedan. Och så här. Men det räcker ju inte. Det räcker inte. Vi måste komma varje dag till honom och begära om renhet och omvändelse. Jag fick ett samtal för en tid sedan på telefon och tyckte att vi hade för hårda budskap. Vi var för dömande. Jag sa till den här mannen att men jag måste leva i omvändelse varje dag. Det måste även du göra. Annars så når vi inte målet. Och det är viktigt. Du når inte målet om du inte lever i omvändelse och renhet. Så vi har ett problem i vår kristenhet idag. Och som, där många är villiga att anse att Jesus är Herre. Men vi får vi kännas vid att han är mästaren. Han är ledaren, han är den jag följer. Det finns en motsägelse i det här att man kallar sig Jesus är Herre. Men man erkänner inte att han är mästare. Och den här kallelsen att bli en Jesu lärjunge, det gäller alla. Men vi kan inte skriva vår egen arbetsbeskrivning och bestämma själva hur vi ska leva vårt liv. Det går inte. Vi kan inte göra det. Om vi säger att Jesus är Herre i mitt liv, då kan du inte skriva din arbetsbeskrivning, för det gör ju han. Det är viktigt att vi har en arbetsbeskrivning. Vi som har jobbat och så här. Jag var väldigt noga med det. Men mina anställda, de fick en arbetsbeskrivning. De visste precis vad de skulle göra, vilket ansvar de hade och vilken befogenhet de hade. Och vad de inte fick göra. Och det har Jesus gett oss. Han har gett oss en arbetsbeskrivning. Vi ska följa honom och göra som han gjorde. Amen. Så om Jesus är Herre, så är det också han som bestämmer de här villkoren som vi ska ha i våra liv. Om Jesus som är Herre, så äger han också våra liv. Han äger våra liv. Och han har ju en plan för oss alla med våra liv. Och det är inte upp till dig och mig att bestämma vad vi ska göra idag och resten av våra liv. Har vi lagt våra liv i Guds händer, så får vi be Herren leda oss på det sättet. Då. Finns det några par frågor här som kommer upp på skärmen? Jag tror att de finns med där. Det är en fråga som du får ställa till dig som tittar på det här. Är jag en Jesu efterföljare? Är Jesus min Herre? Är Jesus min mästare och ägare? Ja, vad svarar du på den här frågan? Säger du ja, så tycker jag det är jättebra. Säger du nej, så är det fel, tycker jag. Men säger du ja, så vill han ta hand om dig. Och då börjar ju en spännande vandring på vägen, som det hände med lärjungarna. De sa ja till kallelsen, de följde Jesus. De fick uppleva både glädje och sorg och bedrövelse och allt det här. Men de hade Jesus där som ledare. De hade honom att förtrösta på. De fick vara med om stora tecken och under och allt detta. De fick vara med om mycket härlighet. Och det får vi också vara med om. Det är spännande att följa Jesus. Det är spännande att se vad som händer när vi möter människor och lägger händer på sjuka och allt det, att Gud verkar. Det är det jag längtar efter, och jag tror vi längtar efter det här allesammans. Vi vill se resultat, vi vill se Guds eld falla över oss och ett genombrott där människor får hitta Jesus. Så att följa Jesus, det handlar inte om att ihärdigt följa ett regelverk eller stå på en moralisk grund för ett bra liv. Det handlar inte om det. Det handlar om att vi älskar Jesus och vi har vår glädje i honom. Vi älskar honom, vi har vår glädje i Jesus. Jesus säger så här i Matteus 22, 37 och 40. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som är likt dig. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så det här är den viktigaste buden. Men om vi tror att vi kan älska Jesus då och leva som vi vill, så har Jesus ett ord till oss. Han säger så här i Johannes 14 och 15. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Så verklig kärlek, det handlar om att avstå till förmån för dem som vi älskar genom att han gav sitt liv för oss. Har vi lärt känna kärleken. Det är Jesus som gav sitt liv för oss. Då har vi lärt känna kärlek. Då har vi lärt känna Jesus. För Jesus är kärleken. Och när vi ser i ljuset av den här sanningen är det inte svårt att förstå att det inte går att skilja vår kärlek till Gud från vår lydnad till Jesus. Det går inte att skilja dem åt. Så älskar vi Herren av hela vårt hjärta så kan vi inte skilja på det här med kärleken till Jesus och följa Gud. Och när vi ser ljuset av den här sanningen så är det inte svårt att förstå att det gäller att lyda Gud. Det gäller att lyda Gud och Jesus då. Guds kärlek den förvandlar oss från insidan. Från insidan och ända ut och omvärdera varje område i våra liv. Guds kärlek gör så. Så vår kärlek den bör, och efterföljelse, det behöver återspeglas i våra handlingar och hur vi lever våra liv. Det behöver återspeglas vad vi gör, vad vi säger, hur vi har det. Så det är hög tid för oss. Hög tid för dig och mig att ta Jesus på allvar i våra liv. Följa Jesus på allvar. Ta det till oss då. Jesus sa så här i Markus 8. Har många bibelställen, men det är bra att se det här klart. Vad Jesus själv säger om det här med efterföljelsen. Han säger så här i 34 och 38 versen. Och han kallar till sig folket och sina lärjungar och sa till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet. Ja, Jesus han kallar oss att på riktigt bli hans lärjungar och följa hans kallelse och göra andra folk till lärjungar och göra andra till lärjungar. Och jag kommer säkert ta upp det här i en annan tillfälle, hur vi ska göra lärjungar, det är ju vår kallelse. Men nu är det att vi själva först ska följa Jesus och vara hans lärjungar och sätta Jesus först i våra liv. Så det är viktigt att vi kan fullfölja hans befallning och göra andra till lärjungar också. Men det blir en annan predikan längre fram. Men Jesus sa så här i Matteus 28, 18 och 20 står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Det är hans sista avslut när han innan rycks upp till himlen då. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt jag har befallt er. Se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det här var Jesus uppgift till oss. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Ja, har vi blivit lik Jesus? Är vi som Jesus? Då har vi all makt. Han gett oss all makt. Han gett oss makt över döden, över synden och över sjukdomar. Har vi varit hans lärjungar så kan vi följa honom. Gå därför ut, gör alla folk till lärjungar. Döp dem med Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt jag befallt er. Han har befallt oss att göra saker. Och det är vi, har vi lärt om honom, har vi lärt av Jesus, och då är vi hans lärjungar. Då kan vi göra hans gärningar i den här tiden. Och den här världen behöver oss ännu mer nu än någonsin egentligen. För min del så tror jag att vi är snart nära när Jesus kommer tillbaka och hämtar oss hem. Och då gäller det att vi kan få med oss så många som möjligt. Man tänker bara på det. Tänk så många som går mot fördärvet som inte har tagit emot Jesus. Det är allvarligt. Det sitter även folk i kyrkor också som jag sa innan, som är namnkristna, som inte har sitt liv klart med Jesus. Man följer inte Jesus. Och då är man utanför bröllopssalen om man inte har sitt hjärta med Jesus. Så det här är vårt uppdrag att vi har fått av Jesus, att förvalta det här, vårt uppdrag. Så vi behöver förstå vad som innebär att vara Jesu lärjunge på riktigt. Vi behöver förstå det här, vad innebär att vara en Jesu lärjunge på riktigt. Vad är det viktigt för mig för att vara en Jesu lärjunge? Vad ska jag göra? Jo, jag ska följa Jesus, jag ska lyssna på hans ord. Och vi har haft en hel del bibelställen här som har figurerat här som kan vara till grund för att kunna studera det här och förstå det här, att Jesus vill bara förvandla våra liv. Men tänk att han gör det av kärlek till oss. Och vi kan, ibland sägs det att det är ett hårt evangelium. Jesus var hård och sträng och så, det var han. Han var hård mot synden, men han var också mjuk i hjärtat mot människor som kom till honom. Han sa till syndarna, gå och synda inte mer. Och det får vi säga också. De kommer djupt sjunkna människor, de kan komma till Jesus, men synda inte mer. Det är det som är budskapet, att man ska bli omvänd och räddad. Jag kan ta en bild där som jag tog upp igen. Där det står nog att är jag en Jesu efterföljare? Frågor som vi kan fundera över. Till slut här. Är jag en Jesu efterföljare? Är Jesus min Herre? Är Jesus min mästare och ägare? Så det här, för mig är det viktigt det här att jag vill vara det. Och om du svarar ja på de frågorna så kan vi säga det här. Så kan du ta nästa bild. Då kan man säga, jag är en Jesu efterföljare. Ja, Jesus är min Herre. Jesus är min bästa ägare. Många vill säga det. Ni vill säga det. Amen. Alla sitter i kyrkan vill säga det. Så vi säger det tillsammans här. Jag är en Jesu efterföljare. Jesus är min Herre. Jesus är min mästare och ägare. Amen. Amen. Hoppas du som lyssnade på YouTube också sa de här sakerna. För det är viktigt för att du ska nå himmelen. Det är viktigt för att du ska nå målet. Att vara en Jesu lärjunge. Det är det viktigaste i livet här. Att vara en Jesu lärjunge och följa Jesus. Ska vi be tillsammans här innan vi går vidare här. Jag tackar dig Fader att du har hört det här som har sagt här Jesus. Jag bara tackar att du har lett de här orden som jag har talat om här och den bibelställen som har kommit upp här Jesus. Jag prisar dig. Tack att du vill vara vår mästare. Du vill vara vår Herre. Jag bara tackar Jesus och vi får vara din efterföljare Jesus. Jag prisar dig Jesus. Jag ärar dig. Tack att du har hand om dem som har lyssnat och du bara leder människor att söka ditt ansikte. Du leder människor att på riktigt söka dig och på riktigt följa dig, Jesus. Jag bara tackar dig, Jesus. Tack, vi bara får komma inför dig i kärlek och uppriktighet med våra liv och säga att Jesus, här är jag, använd mig, fräls mig, rädda mig ifrån döden och rädda mig från det som tynger mig. Jag bara tackar Jesus att du leder detta nu i Jesu Kristi namn, och jag ärar dig för att det bara är seger på det blodfångnas väg. Vi får tro på ditt blods beskydd. Vi får tro på lammets blod som rann på Golgata kors för oss. Och vi får tro på ditt blod som beskyddar och renar och helar. Jag tackar dig. Vi får vara dina barn och bara nåd i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Tack Jesus.